Eva, hur kommer det sig att du valde att forska i kontorsromanen?
Det jag var intresserad av när jag började fundera på ett forskningsämne, det var egentligen moderniteten som fenomen, som tidsuttryck. Och så ville jag forska i finlandssvensk litteratur. Och så ville jag inte jobba med ett enskilt författarskap, utan jag ville läsa flera olika. Och då tänkte jag på en tidsperiod och så funderade jag på hur jag skulle kunna avgränsa och konkretisera en sån här, ett diffust intresse som modernitet. Och då tänkte jag, men om jag söker ett motiv som innefattar det mest moderna, där den här modernitetsprocessen blir väldigt tydlig, så då, vad händer då?
Och så hittade du kontorsflickan.
Ja, då tänkte jag ju att om man tänker på alla de här modernitetsfenomenen med urbanisering och populärkulturen som kommer in och kvinnans förändrade ställning, arbetslivets förändringar, rationalisering och sånt som skedde i vardagslivet, så tänkte jag att vad är inte mera modernt än kontorsarbetet där allt detta sammanfattas.
Det här är en genre som uppstod i slutet av 1800-talet inom den anglosaxiska litteraturen, men när kom den in i den finländska och den finlandssvenska litteraturen?
Nu är det just under mellankrigstiden skulle jag säga som det blir en sån här. Man kan väl kanske inte kalla det för ett uppsving, för det handlar ju, i den finlandssvenska litteraturen handlar det ju om en handfull romaner. Det är ju ingen stor bred genre, liksom, eftersom finlandssvenska litteraturen är ingen stor litteratur, ingen bred litteratur, det är en minoritetslitteratur i Finland. Men också på finska skrevs det kontorsromaner just under mellankrigstiden, så det var nog under den här tiden som det blev som starkast. Det sen syns ju också i den finska filmen, där man då hade det här kontorsmotivet just under den här perioden. Finland blev ju moderniserat rätt snabbt och lite senare än många andra länder i västvärlden. Så att det syns ju också som en slags explosion här, eller en stark förändringsvåg som kom under 1920- och 1930-talet.
Du skriver mycket om kvinnornas ställning och förändringen som sker i samhället och i hemmet och hur kvinnorna tar steget ut i förvärvslivet och kanske då steget ut till kontorsrummet, då den här unga flickan som vars första arbetserfarenhet det kan vara till exempel och möjlighet att förtjäna egna pengar. Och bara det att också de här gifta kvinnorna år 1919 fick möjlighet att stiga ut i förvärvslivet utan att be om lov, så att säga. Så här var ju mycket som hände rent ur en ekonomisk synvinkel för kvinnorna.
Så det här blir ju så att säga kontexten som utgör själva bakgrunden till mina romaner. Och det är ju ett spännande samtidshistoriskt utsnitt som man får genom att iaktta just hur kvinnorna kliver ut på arbetsmarknaden och de ramar som både befrämjar och förhindrar deras deltagande i arbetslivet. Och det speglar ju också hela den ekonomiska processen i samhället väldigt tydligt. Man kan också i de här tre romanerna som är mina mest centrala verk så ser man alldeles tydligt hur de speglar en, som jag tror, tidstypisk bild. Bara en kontorsflicka som är då utgiven av pseudonymen Maj Hartman 1924, den beskriver du en sån här borgarflicka som just har tagit studenten och som då prövar på arbetslivet, som var typiskt för den tiden. Hon var egentligen inte på det sättet tvingad ut i arbetslivet av sin ekonomiska situation, utan det var någonting som man gjorde då för att skaffa livserfarenhet och så ofta då innan man gifte sig som ung borgarflicka. Medan de två senare romanerna då visar en lite annan situation. Ingrid Kvarnströms roman En gedigen flicka som kom 1930. Där har vi en huvudperson som är en 30-årig kvinna som är ensamstående och som en väletablerad yrkeskvinna i arbetslivet. Hon är bokförerska och hon har lyckats spara ihop till en egen lägenhet i ett nybyggt hus med centralt kök i Töle. Hon trivs med sitt arbete och med sitt liv. Det är liksom själva utgångsscenariot där. Så det var ju en väldigt annan situation för hennes del. Medan sen Anna Bondestams roman Fröken Ella Johansson som kom 1939, alltså, som då speglar tiden efter depressionen, så där handlade det just om ekonomiskt nödtvång och att det inte fanns så många alternativ till försörjning. Och där är då en ung vuxen kvinna som då har en akademisk examen men som aldrig lyckas få, eller som inom berättelsens ramar inte har lyckats få ett arbete som motsvarar hennes utbildning, utan får då försörja sig som maskinskriverska med ganska dåliga villkor.
Ja, alla de här berättelserna skildrar ju slitningar mellan, ska vi säga, ett slags olika former av kvinnosyn och kvinnovarande, där man går från en mer traditionell kvinnoroll att vara hemma, sköta hemma, hushåll, familjen, och samtidigt då sen då den här moderna kvinnan som stiger ut och tar för sig i förvärvslivet. Men här finns ju också många olika andra former av strukturella samhällsfenomen. Här finns då det här spelet på kontoret, jag tänker det här mellan kvinnorna på kontoret och också den här hierarkiska strukturen mellan chef och underordnad, som alla de här spänningarna som finns i det omgivande samhället som flyttar in i det här kontorsrummet och blir spänningar där istället.
Precis, det är ju som en miniatyrbild av samhället som det är. Ja. Så det är ju väldigt spännande. Det som jag undersöker då är just de här, så att säga, spänningarna mellan de olika perspektiven, det som jag kallar för de olika rösterna som representeras av de olika karaktärerna i romanen helt enkelt. Och det som jag då vill lyfta fram, hur mångstämmighet, hur det berättas och hur det skapas i en alldeles traditionellt konstruerad realistisk roman, kan man säga. Så jag vill visa att det är ingalunda så att här är ett dominerande perspektiv som säger hur verkligheten ser ut, utan de här rösterna drar åt olika håll, och det är precis det som du också nämner, att det handlar om hierarkier och det handlar om intressemotsättningar och om vem som får utrymme och vem som tystas ner, eller vilket perspektiv som tystas ner. Så det blir en dragkamp mellan de här kvinnorna också på olika sätt i de olika romanerna.
Lyckas de bryta sig loss från konventioner och förlegade kvinnoroller?
De här tre romanerna handlar ju alla om ungefär ett år i en kvinnas eller några kvinnors liv. Och de beskriver ju kvinnor som är inne i ett flöde av händelser och i en samhällsprocess och en process också i sitt eget liv. Så det är ju ingenting som är skrivet i sten hur det blir för dem. I den första romanen så drar den här unga flickan Mai som sin slutsats att kontorsarbete är ingenting för henne, för hon är alldeles för egensinnig, kan man väl säga, och hon klarar inte av att anpassa sig till den här strikta hierarkin och underordna sig på det sättet som hon förväntas göra. Så hon är ju en väldigt stark person på sitt sätt och livfull och tar sig, kan man ju då tänka sig, vidare till andra upplevelser i livet. Det vet man ju förstås ingenting om då. Medan i Ingrid Kvarnströms roman En gedigen flicka så går det nog rätt illa för den här väletablerade yrkeskvinnan när hon förälskar sig i sin chef och tappar fotfäste helt och hållet, kan man väl säga. Och blir då fast för bokföringsbrott. Vilket ju är en katastrof både för henne självbild och hennes yrkesroll. Den som kanske då, ska vi säga, visar sig vara den starkaste på ett sätt, kan man ju säga, är Elna i den sista romanen, som då bestämmer sig för att börja kämpa för kvinnornas fackliga rättigheter. Så hon stannar kvar på sitt arbete och för att slåss och för att skapa en bättre tillvaro för sig själv och för andra.
Så här finns ju en politisk medvetenhet i Anna Bondestams roman på ett helt annat sätt kanske än i de andra, där det kan finnas ett korn av det. Men här är det kanske mer uttalat.
Absolut. Hennes berättelse bygger på en klarsyn. Den här huvudpersonen ser vad det är som händer. Och på kontoret så talar också de här kontoristerna med varandra om hur populär kulturen skapar en förvrängd bild som då får dem att känna att de inte duger, så att de inte är tillräckligt perfekta. De talar om den perfekta kontoristen som då ska vara vacker och välklädd och klara sig utan pengar egentligen. Medan de själva då är helt vanliga kvinnor med helt vanliga liv och helt vanliga behov. Och Elna skulle då till exempel behöva en vinterkappa som hon inte har råd till. Och det är sådana problem som de tycker att de måste ha rätt att få hjälp med också. I Ingrid Kvarnströms roman En gedigen flicka, där den här bokförerskan råkar illa ut. Och så där finns ju, man kan ju förstås tolka det på olika sätt. Att vad vill, om man nu frågar sig vad författaren vill säga, så kan man ju förstås läsa det på olika sätt. Man kan se det som någon slags en förstärkning av en typ av bild av hur kvinnor far illa när de matas med sån här romantisk diskurs om kvinnlighet och kärlek. Och den här huvudpersonen Marta, hon blir nog rätt mycket påverkad av sina arbetskamrater som då säger att en kvinna som inte har en älskare är ingen riktig kvinna, och att hon går miste om någonting genom att vara en sån här tråkig, pryd ung kvinna som tycker att man ska tänka på lång sikt och att man ska vara en pålitlig kamrat och en, ja, man ska respektera äktenskap och sådana saker. Och de tycker att hon behöver liksom släppa loss lite, och så ger hon sig hen åt sin förälskelse, och då bär det ju iväg för henne. Hon förälskar sig i gift man som inte alls är intresserad av henne, utan utnyttjar hennes roll som bokförare på företaget. Så det gör ju en lite arg när man läser om henne.
Det här var ju ett yrke som utvecklades också under de här olika decennierna. Till en början var det kanske ett mer högstatusarbete med avancemangsmöjligheter. Sen när depressionen slog till så blev det en helt annan konkurrenssituation kring arbetena. Och också kanske lönerna dumpades. Det blev mer av ett låglönearbete, så att få kvinnor kunde kanske egentligen försörja sig helt och hållet på sitt arbete. Så det här speglar ju också den omkringliggande verkligheten. Precis. Mycket konkret.
Ja. Ja. Och det handlar ju inte bara om depressionen heller, utan det handlar ju om hela hur arbetslivet moderniserades. Det kom in nya tekniska uppfinningar. Skrivmaskinen var ju naturligtvis en väldigt avgörande uppfinning när den etablerade sig. Och då, när man började anställa eller fylla hela stora kontorssalen med maskinskriverskor, och istället för att då en kontorist var en person som hade väldigt många olika slags uppgifter och hade en väldigt god insyn i företagets verksamhet, så blev man då en sån här kugge i ett maskineri. Det blev, man började göra om kontoren enligt taylorismens modeller, alltså enligt det här löpande bandtänkandet där arbetet delades upp i många moment då. Och varje person kunde lätt ersättas med en ny. Så att många kontorister fick ju hälsoproblem ganska snabbt med sitt, när de satt i en oergonomisk ställning och skrev långa dagar. Men det ansågs ju vara ett, alltså kontorsarbete sågs inte som en fysisk arbetsuppgift, så då kunde man ju inte heller få fysiska skador, ansågs det. Så att det tog väldigt lång tid innan man såg att det fanns problem som man borde åtgärda.
Mm. Man har kanske också använt den här kontoristgestalten som någon slags bild för ett tråkigt arbete, ett tråkigt värv.
Mm. Det gör man, det, när jag har lyft fram de här realistiska berättelserna, de här romanerna och novellerna, så har jag ju noterat att det finns inte så många skildringar av kontorsarbete i de modernistiska romanerna och novellerna där man faktiskt ger utrymme åt själva det här vardagsarbetet, utan det finns ju till exempel i Chitambo, så finns det av Hagaråsson, finns det den här Vega Maria, hennes mamma tycker att hon ska bli kontorist, men det är liksom då det värsta hon kan tänka sig, och det handlar då om en, ja, det är liksom sinnebilden för tristess helt enkelt. Och det finns ju i de här romanerna också givetvis. I Fröken Ella Johansson av Anna Bondestam, så där beskrivs det här jobbets tråkiga sida också väldigt tydligt. Medan igen Ingrid Kvarnströms Marta gestalt, så hon älskar sitt arbete. Så där finns olika sidor.
Vad var den största behållningen du fick när du gick igenom det här materialet?
på ett sätt kan man säga att den här bakgrundsresearchen kring den här tidsbilden och kvinnliga yrkeslivet var ju fascinerande, tyckte jag. Men sen när det gäller själva avhandlingsarbetet och analyserna, så tyckte jag ju det som intresserar mig är ju den här mångstämmigheten och hur litteraturen kan skapa ett fält för samtal, hur ska man säga det, där man kan belysa en vardagssituation eller vilken slags samhällssituation som helst eller ett dilemma, så att det finns liksom inte en sanning utan det finns flera sanningar. Och det är själva det här mötet mellan de här olika rösterna som är spännande. Och jag tycker att det här har betydelse överlag i våra samtal i samhället om verkligheten. När man talar om falska nyheter och sanningar och vad som är på riktigt. Att det är liksom de här olika rösterna som är, tillsammans skapar en berättelseväv. Vi människor är berättande varelser, det är via berättelserna som vi skapar och förstår vår verklighet. Och det är dynamiken i det här som intresserar mig.
Jag funderar på en sån sak. Det här är ju uttalade arbetsplatsskildringar. Mm. Och de är kanske ganska sällsynta. De är på väg in idag igen. Mm. När vi lever i kanske lite depressionstider. Skulle man kunna säga att de här ger uttryck för kanske för just det. Att när det är ett brytningsskede i ett arbetsliv. Så då kommer de här skildringarna från arbetsgolvet till.
Visst, det är ju, menar, litteraturen söker ju upp smärtpunkterna och de dilemma som finns i samtiden. Och visst, i vårt arbetsliv händer det ju väldigt mycket just nu. När jag började med mellankrigstiden och intresserade mig för 30-talet, jag började för över 15 år sedan, och då tänkte jag att det finns så mycket som är likt mellan krigstiden och den tid vi levde i då. Och nu börjar det nästan kännas som att vi har kommit ett steg till idag. Så den tanken är liksom inte längre någon spännande tanke, utan på något sätt har vi kommit ett steg till och då frågat var befinner vi oss nu. Men det som jag tycker är viktigt med det här att lyfta fram realismen är det att jag tänker att vi behöver också påminna oss om att vi måste kunna försöka lita på språket. Vi har levt ganska länge i en sån här dekonstruerande, poststrukturalistisk diskurs där vi tittar med misstankens öga på allt det vi gör med språket. Och jag tycker vi behöver också kunna ha tillgång till språket på ett tillitsfullt sätt, att vi genom språket faktiskt kan kommunicera våra erfarenheter. Och det är det som jag tycker att den här typen av romaner gör. De kommunicerar erfarenhet och de förlitar sig på att när jag berättar om hur jag ser på världen så kommer du att förstå mig. Du kommer att förstå någonting nytt via min berättelse och du kommer att ge ett svar. Inte så att du ifrågasätter, utan att du säger men tack, nu förstår jag någonting nytt. Och det sättet att använda litteraturen, det är ju på ett sätt självklart, men det kan också tappas bort. Vi har ett språk som vi faktiskt kan förlita oss på, som vi kan använda för att uttrycka oss själva. Den realistiska romanen berättar om en delad verklighet, en delad värld.